Ja, men god förmiddag då, säger vi från Göteborg och säger tack till P1 Morgon och välkomna till Ring P1. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Det blinkas och pratas en del där inne i slussrummet, har jag noterat. Men det finns alla chanser att vara med om du bara tar och lyfter luren och ringer. Vad vill du prata om idag? Ta chansen, det är ju du som lyssnar, som formar programmet, och jag vill jättegärna prata med dig. 020 22 10 10. Det numret har Inger Lindström i Boliden ringt. Hej på dig och god morgon.
Ja, men hej och god morgon.
Hej, vad vill du prata om idag?
Ja, det är ju det här om det här så kallade kontantlösa samhället. Mm. Det här att butiker inte tar emot pengar, och nu har det då kommit en ny lag då där vissa butiker ska ta emot pengar. Jag menar, med tanke på hur världsläget ser ut idag, så vi måste kunna använda kontanter. Mm. Och framförallt vårdcentraler ska ta emot kontanter i mina ögon. Och likadant banker ska hantera pengar. Det är en bank utan pengar. Varför ska vi ha banker?
Varför är det viktigt för dig?
Ja, men jag menar, skulle det hända någonting, skulle det bli krig, skulle det bli någon internet, något att nätet ligger nere så du inte kan använda kort eller swish eller någonting, hur ska man kunna betala i en butik då? Mm. Jag menar, mat måste man ha, och kontanter bör man eller ska man ha hemma om utifall att det händer någonting.
Hur ofta använder du kontanter själv i dagsläget?
Jag använder kontanter ganska ofta, och jag ser till så att jag har ett antal tusen hemma, för att jag menar, händer det någonting så måste man kunna ta det för sig. Jag menar, som sagt, mat måste man ha och bränsle måste man ha och ja.
Mm. Och det har ju gått ut rekommendationer ifrån Riksbanken, till exempel just det här att man ska ha kontanter hemma, och just det här skälet som du beskriver. Nu har vi också fått den här nya kontantlagen som också då kräver av vissa institutioner att man ska ta emot kontanter. Men den lagen har ju också fått kritik för att den gäller för få olika institutioner eller verksamheter. Vad tänker du där? Borde det vara bredare? Eller är det bra med den här lagen och räcker den?
I mina ögon så ska alla butiker ha ett alternativ där man kan betala med kontanter. Och då spelar det ingen roll om det är en klädaffär, mataffär, apotek, sjukvård. Men det ska finnas en kassa som kan ta emot kontanter.
Kritiken mot det här handlar ju om att det blir mer brottslighet, och det var ju också ett skäl till att många butiker, små butiker och kvällsöppna butiker och så där, tog bort kontanter för att minska då det här rånrisken till exempel. Det var en säkerhetsaspekt för personalen.
Ja, det förstår jag. Det finns ju tyvärr ett sånt där klientel som inte kan hålla fingrarna i styr, men det går ju att göra då ett alternativ att kvällstid så finns inte kontanter. Och under dagtid kan man handla med kontanter. Ett litet alternativ. Men ja, det är svårt det där.
Ja, och det är ju väldigt praktiskt att inte behöva hålla på med kontanter. Om jag bara ser till mig själv hur man fungerar så använder jag kontanter jättesällan. Och tycker att det är jättepraktiskt att slippa hålla på och bära runt tunga mynt och papperslappar i fickorna. Eller vad säger du?
Nej, jag menar, man har så mycket skrot i plånboken ändå med kvitton och allting sånt där. Men det kan man ju sortera ut, så man kanske har sedlar där istället. Och de väger ju inte så mycket mer än kvitton. Jag är ändå kontant och holist, kan jag säga.
Ja, spännande och intressant, men jag tänker också det här, hur ska vi komma undan den här latheten? Jag tror inte att jag är ensam i världen om att känna det där, men jag är helt med på alla aspekter som du också framför. Intressant ämne. Tack så mycket, Inger Lindström, för att du ringde.
Jamen, tack.
Tack, och hej då. Hej. Ring P1 är programmet du lyssnar på. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Näst på tur, Roland Järv i Linköping. Hej!
God morgon, god morgon.
God morgon. Ja, vad vill du prata om idag?
Jo, jag undrar varför inte våra yrkespolitiker kan stifta en lag att man fördubblar straffet mot de som gör brottslighet mot pensionärer.
Jaha, hur tänker du då?
Ja, vi har ju gäng och vi har ju andra som utnyttjar pensionärer på ett eller annat sätt, både ekonomiskt och fysiskt. Och varför då inte de skulle bestraffas lika väl som gängverksamheten med dubbla straffet? Det tycker jag vore rätt så rimligt faktiskt. Nu är vi dåliga rent generellt sett här i Sverige att ta hand om våra gamla. Och jag menar, både du och jag vill väl inte se våra föräldrar bli rånade eller lurade på hundratusentals kronor utan att det skulle vara ett ordentligt straff för det.
Men är det värre att bli rånad och lurad och så, alltså om man är pensionär än om man är i medelåldern?
Eller, ja, det tror 17 att det är tänkt. En pensionär som har jobbat i hela sitt liv och sen så har han sparat ihop ett litet kapital som man ska ha som en reserv. Och sen sitter det ett gäng med brottslingar och ringer upp och lurar av honom de där pengarna. Och det ska de få göra utan att få något straff. Eller så de får tag i dem så får de något litet ursligt straff eller någonting. Eller några månader på något hem någonstans.
Mm.
Du måste ju kika på hela tryggheten för den pensionären är ju borta.
Precis,
är han ensam så är ju straffet dubbelt mot den där stackars pensionären då.
Det är ju intressant det där med...
Han kan ju inte börja om sitt liv igen och spara ihop några pengar igen när du väl har blivit pensionär, kanske är i 80-årsåldern.
Det är ju intressant det där med straffskalor och så. Det diskuteras ju väldigt mycket det här med hårdare straff och det här också att om man då är gängkriminell eller begår brott inom gängkriminaliteten så ska det också bestraffas hårdare. Alltså, vad tänker du det här? Hur ska man hantera det? Och det blir väldigt många olika straffskalor. Eller tänker jag, hur löser man det?
Ja, men det är väl inga problem därför att de kriminella går ju efter straffskalorna. De vet ju det att jag kan ju rekrytera exempelvis ungdomar då, var ner i ålder till 8 år och så vidare. Va? Och de är ju strafffria, alltså kan jag göra det utan större risk.
Mm.
Om så länge du inte har ett högre straff för den som gör rekryteringen. Samma blir ju då på pensionärer, vet jag om då som brottsling då att nej, jag ska inte lura Gustav där borta därför att då får jag kanske 10 år på kåken.
Men tror du verkligen att man som brottsling sitter och tänker att det här offret har fyllt 65, nej men han väljer vi bort?
Ja, men visst gör man det. Jag menar, man går ju inte på någonting som man vet att man får handen avhuggen av inte.
Nej, jag förstår. Du, Roland Järve, också nu och för liksom, tydlighetens skull så måste vi redovisa här. Är du aktiv politiker?
Nej, jag är inte aktiv, inte i den meningen. Men jag står faktiskt längst ner på en lista.
Okay,
det är därför som jag är så väldigt kritisk mot alla våra yrkespolitiker. Att man inte tar tag i saker och ting och agerar lite snabbare.
Jag förstår. För vilket parti kandiderar du? Vilken partilista står du med på?
Ja, jag har ett eget parti. Jag har haft ett eget parti en gång i tiden. Men just nu så står jag faktiskt längst ner på listan för KD. Men det hjälper inte därför att hela den här gruppen med yrkespolitiker som sitter uppe i Stockholm, oavsett partitillhörighet, är en liten klick som inte ordentligt umgås med allmänheten, deras väljare ordentligt som man gjorde på tidigare i Sverige och som man gör exempelvis i England där varje politiker är tvungen att gå ut och knacka dörr från morgon till kväll. Man får en helt annan kontakt med sina väljare. Va? Utan man sitter där uppe och bollar frågor fram och tillbaka och tycker ungefär likadant och därför blir det som det blir.
Ja, där fick du svingat en liten känga åt det hållet också. Roland Järv, Linköping. Tack för att du ringde.
Tack.
Hej. Och vi går vidare till Eva Leinonen i Stockholm. Hej på dig.
Ja, hej du.
Hej.
Hej. Jag ringer apropå ett samtal som kom till Ring P1 förra veckan. Då var det en man som ringde in och var bekymrad över det här med att behöva gå ut i krig. Han såg till det mer alternativa, att man kan göra sin plikt för sitt land i det civila och inom sjukvård och sådana saker. Och jag minns inte hela det här samtalet, men jag kommer ihåg att programledaren sa: ja, men vem ska då försvara vårt land? Och jag kände att jag blev lite provocerad där. För det var omkring som att programledaren tyckte att ja, men man måste gå ut i det militära och försvara sitt land. Det är min tolkning alltså. Mm. Och då tänker jag lite grann så här. Att om Mahatma Gandhi kunde fria hela Indien på ett icke-våld sätt alltså, så måste vi också ta det som inspiration. I världen idag är det 120 konflikter. Det är den största, vad heter det, siffran sedan andra världskriget. Alltså någonstans måste det här få ett slut alltså. Våld föder våld hela tiden. Så jag menar, när jag var ung, då fanns Svenska fredsrörelsen som var väldigt aktiv på gator och torg i Stockholm. Och det är ju en rörelse med gamla anor från 1800-talet. Och nu undrar jag, vad finns de nu? Vi måste börja implementera motsatsen i folks medvetande. Att det går att hitta andra lösningar. Att vi ska ha fred och lösa saker på andra sätt. Genom diplomati. Och framförallt kanske prata med varandra.
Mm. Är du själv aktiv i fredsrörelsen på något sätt?
När jag var ung så var jag det. Då var jag ute och bildade fredsring runt Stockholm bland annat, kommer jag ihåg.
Vad är det som gör att du inte är aktiv i de här frågorna idag?
Vet du vad, jag är det så mycket jag har energi till. Det är så mycket saker man behöver vara engagerad i som bara brinner i knutarna. Det är allt från att Medelhavsmuseet i Stockholm är på väg att läggas ner eller är nedläggningshotat. Skansen är nedläggningshotat. Allt är nedläggningshotat. Och jag känner att jag brinner för alla de här frågorna. Men såklart att världsfred toppar väl egentligen det mesta. Så absolut, bara min tid räcker till det också. Mm.
Men du vill höra mer ifrån fredsrörelsen. Det är ju så, Svenska Freds, organisationen Svenska Freds finns ju.
Och, absolut, jag vet, men vad är de i debatten?
Ja, alltså jag vet ju att sedan Rysslands invasion i Ukraina så har de nästan tredubblat sitt medlemsantal. Så det finns ju människor som sympatiserar. Men jag vet också att de har också hört att de själva tycker att det är svårt att göra sig hörd i debatten, för att det är väldigt mycket fokus just på upprustning och säkerhet.
Absolut, det förstår jag. Men samtidigt kan jag tycka liksom att media har ju då faktiskt ett ansvar i detta och belysa den vinkeln också. Mm. Det hör jag ingenting. Jag har lyssnat på P1 hela dagarna. Alltså från morgon till senare en kväll. Jag hör ingenting om detta. Att man försöker belysa perspektiven från det hållet.
Mm. Intressant inspel. Vi får se också om det är någon som kanske från fredsrörelsen som kan reagera på det här. Varför hörs de inte i debatten? Eller hörs de, men ja, att vi inte reflekterar över det. Eva Leinonen i Stockholm, tack för att du ringde.
Tack så mycket. Tack.
Hej.
Hej.
020 22 10 10 är numret till Ring P1. Klockan närmar sig 9:15. Vi är lite så där halvvägs in i programmet. Vi hade ett samtal igår som handlade om tvångsidrott. Ja, kanske lite hårdvinklat. Men det var i alla fall ett förslag att efter skolan så skulle alla barn skjutsas iväg och ta som hand och för någon idrottsaktivitet till exempel. Det var Kristin från Eskilstuna som ringde in och föreslog det här liksom obligatoriskt för att de inte skulle vara ute och göra ofog efter skolan. Och det här har vi fått en hel del reaktioner på sociala medier. Petra, hon skriver, man ska absolut inte tvinga barn till att vara med och göra idrott, utan man kan uppmuntra, det är en sak, men inte tvinga. Jeanette skriver nej och åter nej. Många barn är helt slut efter skoldagen och orkar inte mer och ändå inte pressar dem till aktiviteter. För vem skulle då? Det ska vara balans mellan aktivitet och vila. Och Sara hon skriver att idrotten borde finnas på skolans område så att det blev enkelt för barnen att gå direkt dit själva efter skolans slut. Och det är samma med musikskola då. Flera som då också säger det här att man kan komplettera med kultur. Men det skulle i alla fall spara föräldrarna mycket tid på kvällarna och det, slippa skjutsa om allting fanns i anslutning till skolan. Och så skulle det den tiden istället kunna ägnas åt att umgås med vänner och familj samt att plugga och göra läxor, såklart. Ja, en del kommentarer där på våra sociala medier. Var gärna med i diskussionen där också. Daniel Olsson i Göteborg, hej! Hej! Du, vad vill du prata om?
Jo, jag ville kommentera det. Igår så var det en som ringde in angående det här med att man... det var väldigt spretigt, men lite det var... Dels att man skulle jobba med närodlat, men att det var så giftigt att bygga elbilar och fordon och att man skulle köra mycket saker på tåg och sånt.
Mm.
Och jag upplever ofta att det är en ganska ensidig bild man får, oavsett vem som ringer in som inte liksom har koll på transportinfrastruktur, skulle jag nog säga.
Jaha.
Det är många som, alltså, tanken med att köra mycket på tåg, det är jättebra. Och att det är liksom viktigt att man kör saker mer miljövänligt. Men transportinfrastrukturen, det finns ju inte. Alltså vi har ju, alltså det vi köper gärna, alltså järnvägen är full med gods. Det går liksom inte att få på mer. Så vi som kör lastbilar eller långtradare, som hon tyckte då absolut var jättedåligt. Det är liksom en nödvändighet, för att det är också bara långtradare som kan leverera just in time.
Du, alltså, jobbar du som, kör du lastbil eller långtradare?
Ja, jag pluggar, men jag har ju kört långtradare i 10 år innan dess.
Mm.
Så jag kör inte riktigt helt till längre, men ja, jag kör långtradare just nu.
Ja, men du har i alla fall erfarenhet av det där. Ja,
ja, och det är det som är en av de stora liksom konkurrensfördelarna en lastbil har, att vi kan leverera den tiden folk behöver grejerna, för det är liksom ett krav från samhället idag. Det finns ju många företag som har försökt att transportera saker med järnväg, till exempel Arla var ett bra exempel, men det slutar med att det var tågvagnar som blev stående på olika rangerplaner runt om, så att godset kom fram så sent så att mjölken var nästan sur när den kom fram. Och det blir liksom ett problem här, eller som folk inte tänker på. Och att det är inte bra att bygga. Vi ska inte bygga mer vägar eller vi ska köra mer kollektivt. Men det finns ju också fördel med att vi, så att bygga ut vägnätet gagnar ju inte bara lastbilar. Det gagnar ju liksom alla som ska ta sig någonstans. Och att all persontrafik på tåg, alltså varje persontåg konkurrerar ju med ett godståg. Så att om vi ska köra mer gods, då måste vi liksom inkräkta på mängden persontåg. Om vi inte bygger ut infrastrukturen.
Men tanken är väl också i sig att man ska kunna köra gods med tåg liksom på de stora lederna och sen ska lastbilarna ta över och fördela ut det liksom på till kunderna mindre. Att liksom man försöker trimma det på ett bättre sätt. Vad tänker du om det? Går det liksom att göra det?
Ja, inte som det ser ut då, för att det finns för lite järnväg. Och det märkte vi bara häromdagen när det spår ut ett tåg i Bollebygd. Då stannar all trafik för att det är liksom enkelspår.
Uh-huh.
Så att det är ju det som är flaskhalsen här. Som tåget, liksom, tågen inte kan jobba sig runt, kan man säga.
Det är den här tågespårningen som var mellan Göteborg och Borås, en förmodad solkurva och som stoppade tågtrafiken där ganska länge. Du, Daniel, jag måste också bara fråga dig, Charlotte som ringde in igår, hon var ju också inne på det här med ellastbilar, tror jag. Vad tänker du om det?
Alltså vi har ju, elnätet här till exempel är också ganska väl utbyggt. Alltså om vi bygger en elbilsladdare till en bensinmack som redan har strömutdraget liksom, så tycker jag inte att det är så jättemycket mer förgiftning av miljön. Så okej, plast är plast liksom, men ofta så har vi ganska naturbeständig plast. Alltså man tillverkar efter vad det har för behov liksom. Du använder inte Kina-plast i en kabel liksom som du drar ner i backen. Där vet du att du måste ha grejer som funkar. Så att jag tror risken för förgiftning på grund av plast är otroligt liten, om det nu var hennes argument. Liksom. Jag tror nästan bara det är en fördel att kunna ha det blir också liksom att hur mycket vi kan inte ha hur många elastbilar som helst, så vi har en viss mängd ström liksom som vi måste kunna tillverka för att fylla det behovet. Så att jag ser snarare att man då skulle använda bränslen. Alla bränslen är ju liksom kol, alltså det är ju en kolväteföreningar på olika sätt liksom. Så att det är ju något så smartare att använda för kol, alltså allt levande består ju av det här, så att vi borde ju kunna rimligtvis kunna snarare tillverka miljövänlig diesel eller miljövänlig bensin. För att det är ju egentligen, bensin är ju egentligen en naturprodukt som har lagrats i jorden i hur många år som helst, så att det blir inte bra när vi tillför det till ett kretslopp där det här liksom har försvunnit ur kretsloppet från början, för att det är nästan smartare att använda det kretsloppet vi har då för att tillverka förnybara bränslen, skulle jag nog säga.
Ja. Daniel Olsson från Göteborg, tack för att du ringde in. Intressant att höra. Transporter, tåg, ja, och hur vi löser det. Du, ha en fin dag. Och kör försiktigt.
Tack så mycket.
Ja.
Tack så mycket. Hej.
Hej då. Och innan Daniel så pratade jag ju med Eva som i Stockholm som undrade vad fredsrörelsen var. Och vi har fått ett mejl direkt från Anita som instämmer till fullo med Eva. Var finns diplomatin i världen? Är det inte dags att prioritera den? Krig till vilken nytta? Ukrainas bomba sönder och så vidare. Ja, intressant aspekt. Var finns fredsrörelsen och varför hörs den inte i debatten kanske? Kan vi vara ett ämne som vi kan hålla fast vid här i Ring P1. Sigge Andersson i Knivsta, hej på dig.
Hej.
Hej, vad vill du prata om?
Jo, det är det här med att man ska göra det tillåtet att hyra ut en lägenhet som man äger i en bostadsrättsförening. Den lagen, det har ju funnits regler på det och vi har ju olika stadgar i lite olika bostadsrättsföreningar antar jag. Våra stadgar är ju ganska så generös när det gäller att hyra ut i andra hand.
Mm.
Och när man köper en lägenhet i en bostadsrättsförening så kanske man har det för sig att man ska bo på ett speciellt sätt. Och blir det så att man gör om det till hyresrätt, okej, okay, det skulle man kunna göra, men då tycker jag mera först så måste jag säga så här, vad är det som gör att politikerna tror att det ska bli fler lägenheter? Jag skulle jag vilja ställa en fråga till dem och som blir uttyda, eller om det är så att man behöver ha flera lägenheter, då vore det väl mera schysst om de gick in till den bostadsrättsföreningen som de då är intresserade av. Det här är ju 30 lägenheter.
Mm.
Om de då skulle vilja ha dem till att i hyreslägenheter istället, så är det ju bara att erbjuda. Det är bara att gå in och kanske köpa upp den här bostadsrättsföreningen så att det blir en vanlig hyresrätt.
Är du själv engagerad i en bostadsrättsförening?
Ja, jag är ordförande. Jag har varit det nu. Jag är avgående ordförande. Jag har gått in som suppleant nu. Jag ska hjälpa till lite. Mm. Så att
och vi kan väl bara liksom förklara lite då att från, för de som inte är helt insatta, att från igår så gäller nya regler för andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Och syftet med den här lagändringen är att göra det enklare att hyra ut en bostadsrätt och möjligheten att också hyra ut längre perioder. Det har ju varit tillåtet att göra det här tidigare också, om man ska plugga eller jobba på annan ort eller vill prova att bo ihop med någon, eller hur? Sådär.
Ja.
Men, ja, men nu så ska man kunna göra det här under en längre period. Men liksom mer då konkret, vad betyder det då för en bostadsrättsförening som till exempel den där du har varit engagerad i, att man börjar hyra ut och kan hyra ut under längre perioder?
Ja, det är det som man undrar. Va? Nu är det ju, någon som bor här är ju seriös och man kanske hyr ut till, ofta är det ju så att de kanske blir lite äldre och så hamnar de på hemmet och då sönerna och döttrarna, de tycker att det är lite enklare då till början att hyra ut det kanske i andra hand. Och gör det några, kanske till och med några år. Och det är så här att vi har ju haft en del som har hyrt ut och det är fortfarande uthyrt på vissa ställen. Och vi får ju en typ, ja, vi får ju en anmodan då från våran administratör att nu så är det en ny då som vill hyra och om vi ska godkänna. Och tittar man på det här godkännandet som vi gör, alltså vi är i stort sett tvungna att godkänna. Dels så kan vi inte gå in och kontrollera den som ska hyra, utan så som lagen är nu så kan vi egentligen inte stoppa det. Det låter ju lite här att man kanske ska prova att bo ihop med någon sambo eller någonting sånt där, och det är ju en anledning. Mm. Och jag menar, herregud, det finns väl många anledningar som helst i så fall. Jag tycker, vad jag opponerar mig mot, det är att varför blir det fler lägenheter? Det är det jag undrar.
Sigge Andersson, Knivsta, intressant inspel här. Så, för eller emot.
Jag vill säga en sak till.
Kort då, för jag ska inna med en person till.
Jag har redan sagt det. Gå in och köp då. Om de behöver 30 lägenheter, gå in och lägg ett anbud på att köpa den. För det är många här som kanske skulle kunna tycka att jag kan ta ut mina 2 miljoner i den här lägenheten, för att det får jag i alla fall bo kvar.
Sigge Andersson, vi får se. Lite annan diskussion. Tack för att du ringde. Ring P1.
Ja, tack själv. Hej.
Ville Berlin i Spånga, Hofors. Hej.
Hej.
Nu har du några minuter på dig att framföra vad du vill ha sagt idag.
Jo, för några veckor sedan så skulle vi parkera vid ett närsjukhus här i Stockholm. Och då fanns det 2 appar att välja på där.
Mm.
Och vi slumpade och tog den ena och betalade 70 kronor plus 10,50 i serviceavgift.
Mm.
Och sen när vi kommer tillbaka någon timme senare så har vi från ett tredje bolag fått 900 kronor i så kallad kontrollavgift.
Nej, men vad hade hänt då?
Och sen när jag började undersöka det här och tjafsa med dem så visade det sig att parkeringen är indelad i den stora och lilla parkeringen. Jag tog fram en satellitbild och kunde se att det var ingen skillnad på stora och lilla. Det var bara en stor yta med en häck mitt över.
Mm.
Men vi har hamnat tydligen på stora, och då fungerar plötsligt inte den enkla saken att vi har ett unikt registreringsnummer på bilen. Utan den begåvade vakten kan inte hitta våran bil på den ena parkeringen, och då finns den tydligen inte på den andra heller. Men däremot står det ju på kvittot mycket tydligt att vi står på den andra parkeringen som tydligen var fel då.
Mm, mm. Det var otydligt och skyltat helt enkelt och svårt
otydligt
att förstå.
Skyltat, och sen är det här att de hittar otroliga mängder spetsfundigheter, de här företagen, för att försöka klämma dit den.
Mm.
Och 900 spänn i det här fallet.
Är det för svårt att parkera och att betala och göra rätt för sig?
Ja, så att du inte kan betala. Det är som kvinnan som ringde in för en stund sedan och sa att hon ville se kontanter igen.
Mm.
Det går inte att betala med kontanter och mynt längre någonstans. Det går på ett antal ställen går det fortfarande med plastkort, men det är inte bergsäkert det händer.
Mm.
Utan man kräver appar mer och mer. Mm.
Många appar är det kan jag hålla med om. Men det här med att stå med kontanter och mynt och betala i parkeringsautomaten och man inte hade rätt växel och sådär, det minns jag hur det var. Att man var rätt matt på det ibland.
Jo, det är inte så kul kanske, men då kunde man åtminstone använda plastkort då.
Ja.
Inte ta bort alla automater bara rakt av.
Nej.
Utan sen, och sen det här märkliga att man har 2 olika bolag som administrerar samma yta. Och sen ett tredje bolag som tydligen kontrollerar det här, som det heter.
Ja.
Och som då inte kan se, om det nu är 2 ytor som hänger ihop i deras tankesätt. Ja. Varför kan de då inte gå på registreringsnumret som man har gjort i alla år?
Intressanta frågor, och det är ju intressant. Jag kollade snabbt nu i min telefon. Jag har 6 olika parkeringsappar i min telefon.
Ja.
Och jag kör inte bil så ofta. Hur många appar har du?
Inga alls. Vi har en svägerska som jag brukar ringa till och be henne hjälpa oss.
Nej, men vad bekvämt. Svarar hon alltid?
Ja, alltså varför ska man måste äga en apparat för närmare 10 000 kronor för att kunna parkera sin bil lagligt på gatorna?
Intressant fråga. Har det blivit för svårt att parkera, och hur många parkeringsappar ska vi behöva? Ville Berlin. Ja,
tack. Och sen som sagt vill jag också vilja veta vem äger ytan där man står. Det kan nästan vara
parkeringsbolaget. Det kan ju också vara olika personer.
De är så kallade servicebolag.
Ja. Du, tack så mycket för att du ringde. Jag tror att det är många som känner igen sig i det här som kör bil. Du, har en fin dag och tack för att du ringde.
Ja, hej.
Hej. Tekniker idag har varit att, oj, nu hade jag så många namn här att hålla ordning på. Torbjörn Wigert såklart, producent Tove Orbeck, digital redaktör Marie Schnell. I Slussen svarade Malin Lindholm och Filippa Jangmalm. Jag heter Carina Holmberg. Ring P1 heter programmet. Vi hörs imorgon igen 9:30. Hej!